I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
God morgon, god middag, god kväll eller kanske till och med god natt. Det beror ju lite på när du lyssnar på den här musikpodcasten med mig, Tom Jerry Boman. Du kan lyssna på Acast på webben eller så kan du lyssna på Acast i appen. Var du än lyssnar så tänk på att jag lägger in bilder i den här appen och i den här webbsidan. Så samtidigt som jag håller på och pratar så kommer det dyka upp lite bilder här och var. Så håll ett extra öga där så blir det ännu roligare det här. Hur som helst, den här gången har jag träffat Alina Dewierski. Ni vet, hon med brakhitten Flytta på dig. Det här avsnittet spelades in i hennes studio i Vasastan i Stockholm. Så, utan att dra på det allt för länge. Det här är avsnitt nummer 2, Dill och Duva med Alina Dewierski. Lycklig lyssning!
Dill och Duva, Meet Dumb Tree Woman.
Vi är på Dannemoragatan 6 i min studio. It's where the magic happens.
Ja.
Eller inte. Alltså det sjuka är att typ brukar nästan inte skriva här eller så här.
Pratade med Orup en gång och han berättade att han är väldigt mycket numera och har varit det där att gå till en studio och ha det som ett 9-5 jobb eller ett dagjobb på något sätt liksom. Du har aldrig fått någon sån press utav någon att nu ska du göra det här måste vara klart.
Jo, hela tiden.
Ja.
Hela tiden. Men alltså i och med att jag liksom när jag skrev låtar åt andra, vilket var bara det jag gjorde innan, då jobbade jag mycket mer på det sättet. Att jag liksom bara gick till studion, skrev låtar, gjorde jobbet och liksom så här. Men när jag börjar skriva åt mig själv så det är inte riktigt samma sak. Ja, då har jag svårt att jobba på det sättet. Liksom, så här. Jag måste ha... alltså det är ändå så här, typ som att samla inspiration till ett album. Liksom. Och det är typ en stämning eller en atmosfär eller någonting som man vill få ner. Så det är inte samma sak som att så här, för mig att gå till studion och liksom skriva en poplåt. Visst, det kan jag göra. Liksom.
Ja.
Och så, det kan också bli liksom fucking magic ibland. Men så här, jag typ ser inte på det på samma sätt.
För det låter ju lite nu som att det du skriver till andra är att det blir att de får lite mer standardlåtar nästan.
De får all skit.
Och där slutade folk höra av sig direkt.
Det är ingen som vill, det är ingen som hör av sig i alla fall och vill ha mina låtar, så det är lugnt. Nej, men också för att jag skrev på engelska då.
Mm.
Och liksom... Så det var lite mer liksom struktur att skriva poplåtar är liksom inte så tramsigt som man kan tro. Alltså det är ändå en liksom teknik i det och en hel liksom så här vetskap just i enkelhet med texter som handlar mycket om att bara liksom sätta de texterna. Och det är lite mer tricks och klippa och klistra på det sättet just för att det ska bli så där snyggt. Och tajt och enkelt så att man bara flyger med i det liksom. Så det är ju också det handlar om att så här, det är en liten annan genre eller vad man, det är ett annat arbetssätt för att få fram den typen av pop liksom. Mm.
Så att det är inte egentligen skiten de får, utan det är bara...
Kanske tvärtom.
Mer koncentrerat bara.
Det är kanske jag som får skiten. Ja. Jag gör skit i mig själv.
Och vilket super-emo. Ja. Nu ser ni inte det här, men det kom ett V-tecken här, så att det var något super-emo vi har att göra med. Tror jag.
Ja, jag tror det.
Om vi backar lite. Var kommer du ifrån?
Jag är uppväxt i Sundbyberg, som är en förort till Stockholm.
Mm. Vad heter gatan?
Bergsgatan. Bergsgatan ligger precis vid Sundbybergs vattentorn, som ligger liksom så här på en kulle. Det är därför det heter Bergsgatan, antar jag, för att det är som ett berg liksom. Ja. Och så ligger vattentornet högst upp på den kullen. Och där brukade vi hänga omkring liksom mycket i tonåren och så här. Och,
ja. Tjuvrökte?
Ja.
Ja, det vanliga.
Ja. Och sådana saker. Så det är mycket sådana minnen jag får liksom.
Ja. Men brukar du åka dit ibland och bara gå runt utav någon sorts...
Alltså mina föräldrar bor faktiskt kvar där. Ja. På den gatan. Ja. Så att jag är ju ofta där omkring, och dessutom så bor jag i Solna nu. Ja. Vilket inte alls är långt därifrån. Så jag är ofta i Sumpan, och jag älskar Sumpan. Forever in my heart.
Känner du att det är att... Kallar du det att åka hem?
Ja, Sumpan kommer alltid vara hem. Så det var så här, när jag tog körkort till exempel, då spelade det ingen roll, alltså så i början när jag körde bil, vart min startpunkt var, så körde jag tog alltid vägen genom Sumpan, för då hittade jag liksom överallt.
Så kunde nästan köra... som en duva, fast åt fel håll, måste alltid börja på samma ställe.
Exakt. Då kunde vara på helt andra sidan stan, men jag körde först till Sumpan och sen till den andra dit jag skulle. Så det säger en del om min attachment till Sumpan.
Ja, den är ju stenhård uppenbarligen.
Mm, ja.
Det hade varit extremt jobbigt om man hade haft, nu när man bor så långt ifrån där man kommer ifrån, om jag skulle köra till Gävle. Jag måste svänga inom Halmstad först, för att annars, jag vet inte vad jag ska någonstans.
Skitjobbigt.
Tack för
man det. Bara nej. Och det kunde till och med vara så att jag bara... Jag hade inte tänkt det. Alltså jag hade inte planerat att köra igenom Sundbyberg. Men jag bara, fan, nu är jag här igen. Liksom.
Nu måste det.
Ja, okej. Jag får väl... Ja.
Är du bra på att köra bil?
Ja, det tycker jag att jag är. Jag körde inte bil på jävligt länge.
Nej.
Och då märkte jag, och sen ibland när jag körde så här och lånade någons bil, så märkte jag så här hur dålig jag hade blivit på att köra. Och mina kompisar så här bara... Är du typ rädd eller? Men du vet så här, jag bara körde sjukt dåligt verkligen. Och jag började så här bli stressad av att köra fort och sådana grejer. Så då tänkte jag så här, det här går inte. Så att jag köpte en bil faktiskt för ett år sedan.
För att börja köra mer?
Ja, jag tänkte om inte jag gör det nu, då kommer jag bli en sån där som bara, jag har inte kört bil på 10 år och nu är... Men du vet så här. Så jag köpte en bil och nu är jag grym igen. I'm back in the game.
Ja, get. Vad är det för bil?
Det är en Ford.
Ny eller?
Vad heter det? Ford Focus. Nej, den är begagnad.
Ja.
Och det, jag vet inte varför, det är ju så här family car.
Ja.
Jag vet inte varför jag köpte det. Men det var så sjukt bra att jag gjorde det. För att alla instrument får ju plats i den.
Exakt.
Så vi har åkt runt och turnerat med min Ford Focus. Ja. Det är skitbra.
Och du kör?
Ja, jag kör och sen så får jag även tvinga mina musiker att... Och köra.
För det känns annars som att det är en jävligt vanlig grej att den som är soloartisten, för det första brukar de aldrig ha körkort utan någon konstig anledning. Det är alltid alla andra som får köra.
Ja.
Helst någon inhyrd polare.
Mm.
Och har de körkort så vill de aldrig köra. De skyller på alla möjliga grejer.
Jag är precis så. Likadan. Jag försöker alltid ta mig ur det.
Du försöker.
Alltså jag vill verkligen stjärnan, inte.
Jag ska sitta där bak.
Ja, men jag alltså, vill absolut inte köra på väg till gig.
Nej.
Jag vet inte, det är så här, man får typ ingen feeling av det. Alltså man måste, jag tänker så här, jag måste foka och jag kan inte köra bil i det. Så att jag försöker också ta mig.
Alltså jag är bara så chockad att det är en artist i Stockholm från Stockholm som har bil och körkort. Det är...
Och dessutom en Ford Focus.
Ja, exakt.
Jättekonstigt.
Herregud. Vad har hänt?
What's going on?
Ni ska ju ta bussen.
Ja, det hade ju för sig varit ännu ovanligare kanske.
Jaha,
det är väl mycket taxi tror jag för det mesta.
Ja, det är ju sant.
Artister sitter.
Dyra taxi som någon annan betalar förhoppningsvis.
Nej, det är ju aldrig så att det är någon annan betalar. I slutändan så är det ju man själv ändå. Så det är så här,
ja. Det är just därför du ska betala för ditt Spotify.
Mm.
Mm. Nu avslöjade vi det.
Mm, det gjorde du. Tack så mycket.
Ja, varsågod.
Tack. Men jag vägrar.
Ja, dålig stämning. vi tar det sen. Tillbaka till sumpan igen efter den här lilla utflykten med bilen.
Mm.
Hur var det att växa upp där?
Jag tycker det var skitbra. Alltså, sumpan är sjukt många olika liksom, kulturer och så här, vänner. Och så här, man hängde hemma hos folk. Och så här. På det sättet det var det var väldigt levande. Där jag bodde och sen alla mina bästa kompisar bodde liksom typ i 10 meters radie.
Ja, skönt.
Ja, så vet du, vi möttes alltid halvvägs och då var vi vid vattentornet liksom.
Ja.
Så det var så här, ja, många liksom polare nära omkring och så här.
Hur stort gäng var ni? Hur många?
Vi var 5-6 tjejer som hängde runt.
Som hängde nästan dygnet runt, eller så fort ni var vakna.
Ja, men så var det. Alltså det var så här, ja, min polare Hosan liksom, hon kom förbi mig och så gick vi till skolan ihop och sen så, ja men, det började vid 7:30 på morgonen, sen så var det bara häng.
Kunde du känna att du så här, nej men nu är det bra liksom? Nu orkar jag inte hänga med de här.
Ja, det gjorde jag. Och då, det var faktiskt efter högstadiet. Men då fick jag någon sån här I'm gonna make it out of here liksom, ja. känsla. Och då tog jag det stora klivet. För alla skulle ju börja gymnasiet i antingen Solna eller Sumpan.
Mm.
Men då skulle jag absolut inte göra det. Eftersom jag skulle make it out of there. Så att jag tog det stora klivet och började gymnasiet i Upplandsbrogymnasiet. Vilket var så här, inte alls så långt därifrån heller. Och jag kände ingen. Det var så här bara, jag vet inte.
Men du kände, eller så där man kan känna ibland, jag är bättre än det här. Jag måste bort.
Ja.
Lämna de här.
Ja, men det var verkligen en sån känsla, exakt den.
Ja.
Så att jag gjorde det och började i en annan liksom, skola i ett år där jag inte kände någon alls. Det kanske var bra. Jag var ju sjukt nervös första dagen. Jag bara gick dit helt själv liksom.
Kom du in i det fort?
Nej.
Nej.
Inte alls.
Ingenting.
Jag kom inte ens in i det. Jag bara, men usch, vad är det här för skola? Vad är det? Usch, nej, det här. Så jag bangade ju efter ett år och var jag tillbaka i sumpan igen. Precis som med bilkörningen.
Ja, det gick inte ens. Fick du liksom komma med svansen mellan benen så här, förlåt, så här, det är ju här jag är hemma.
Ja, men det var lite den feelingen. Ja, men det var så här, men jag saknade mina polare och liksom så här.
När kommer musiken in i ditt liv?
Ja, men här är den redan inne i mitt liv.
Mm. Det började långt tidigare.
Ja.
När började? Hur liten är du?
Jag skulle säga att det var alltså 10-9 år liksom när jag började.
Var det mycket musik hemma?
Ja, pappa är ju musiker.
Mm.
Så att det kommer väl mycket därifrån liksom, att det var alltid mycket musik hemma och så här. Han hade en stor vinylsamling och liksom jag och syrran brukade sitta och lyssna på de vinylerna och så här. Ja, det var väl naturligt med musik antar jag.
Mm. Och så började du göra egen musik väldigt tidigt.
Nej, alltså för mig var det först jag vet inte, jag tror det var så här, jag bara älskade musik och det gör jag ju fortfarande. Men först tog det sig uttryck med att det var mycket dans. Liksom.
Mm.
Jag ville dansa och jag dansade hela tiden.
Mm.
Och började liksom så här, dansa hiphop och så där, väldigt tidigt. Liksom, så här. Många av mina kompisar gillade också musik och dans. Och vi brukade liksom repa mycket ihop och vi hade en liten dansgrupp. Och så, här.
Ja.
Så vi bara
vad hette
kick
den?
It på så här, diskon.
Vad hette dansgruppen?
Nej, vi hade inget namn.
Nej.
Men vi körde liksom lite koreografier och så. Ja.
Så då var det först dans. Men någonstans så började du göra egen musik.
Nej, det var faktiskt långt senare. Mm. Men däremot så började jag skriva texter rätt så tidigt. Mm. Alltså så här, poesi skrev jag faktiskt väldigt tidigt. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag kan ha varit. Men alltså, det är kanske någonstans där liknande faktiskt när jag började med hiphopen. Mm. Skrev mycket poesi och text och sånt.
Ja.
Men sen så var det väl också på högstadiet så började jag sjunga mer. Då började jag skriva så här lite rap texter. Ja.
När du lyssnade på musiken där och sånt, har texter alltid varit viktiga?
Ja, Eller, nej, jag tror typ hela paketet. Alltså, det var för mig var det som en helt... det var liksom en sån här värld. Alltså, det var beats, alltså uttryck, tror jag, mer.
Var det någon speciell musik eller någon speciell skiva eller någonting som du kan tänka nu efteråt så här, det här, pang, här hände det någonting?
Ja, jag tänkt lite på det faktiskt. Jag tror Michael Jackson, Dangerous, den kassetten. Den lyssnade jag mycket på.
Ja, och för alla som lyssnar på det här, kassett, det är alltså innan CD-skivorna, så ni vet. Det är aldrig någon som har sett det.
Men, så det är... Men jag vet hur de ser ut.
Ja, en liten plastgrej. Det var inte ens i gymnasiet som du började göra musik ordentligt. Det var ännu senare.
Ja, det var slutet på gymnasiet när jag började skriva mer. Och då hade ju, för jag var ju med i en tjejgrupp som vi var fyra tjejer. Och vi gjorde popmusik liksom. Mm. Och då började jag och Alice som var med i samma grupp, vi började skriva mer själva åt oss.
Ja.
Och fick liksom komma in i det studiosammanhang.
Okej, okay. Vad hette ni?
Vi hette flera olika saker. Mm. För vi bytte skepnad så många gånger. Men den första gruppen vi hade hette Chili, tror jag var vårt första namn.
Ja.
Chili. Och det var så, då var det fett när vi fick så möjligheten att kunna hänga i studion och liksom få göra själva.
Ja.
Då var det den här att man ville inte gå hem.
Nej.
Och jag tyckte att alla var idioter för att de inte jobbade på helgerna och bara hela tiden.
Ja.
Jag bara, alltså det här är ju det roligaste, fetaste man kan göra. Hur kan ni vilja gå hem?
Ja.
Jag ville liksom aldrig gå hem.
Nej.
I början så var det ju mer kanske att någon hade ett beat och så som... Liksom vi skrev på och sådär. Och sen när jag började skriva mer själv. Mm. Då kunde jag ju kliva in mer och ta mer den rollen. Ja. Att så här, berätta hur man tänkte och hur det skulle vara. Och
så här ska det låta.
Ja,
eller så här ska det kännas på något vis.
Men, exakt.
Hur gick det vidare efter det där liksom?
Jag skulle säga ändå att så här, när jag och Kristoffer började jobba ihop.
Mm. Och Kristoffer
Wikberg som har skrivit med mig och producerat alla mina grejer.
Mm.
När vi började jobba ihop, det var då jag verkligen, vi kunde ha ett samarbete som verkligen var så här, nu ska vi skapa något fett, och vi hittade den liksom grejen ihop och så här, började experimentera med det och det var då det liksom verkligen så här klickade till för mig.
Ja. Hittar ni det med en gång? Att...
Nej, vi skrev ju poplåtar i början.
Ja.
Liksom så här åt andra väldigt länge faktiskt innan jag sa fuck it. Jag tänker inte skriva någon mer jävla pitch poplåt. Blev black.
Ja, är det något? Precis, exakt. Nu kör vi.
Innan jag blev black.
Ja. Och hej och hå, ni hör, det händer grejer hela tiden, direkt.
Ja. Ja.
Är det någon låt ni har skrivit åt andra som man vet vad det är för någon?
Jag tror faktiskt inte det, för att det var många av låtarna hamnade på så här, det var så himla random länder som det här förlaget jobbar med, så det var typ så här Polen, Spanien, det var väl något i England och något i USA också, men inget som blev stort. Tyskland, Sydafrika, så här random länder liksom.
Ja. Fast du har alltså ingen aning om eller det vet du kanske, om någon av era låtar är jättestora i, det är liksom Searching for Sugar Man en gång till.
Nej, men det fick man ju veta om det var något som gick bra och så. Så det vet jag ju att jag har gjort för några av de grejerna.
Ja. Hur stora har de blivit? Eller om jag vet inte riktigt om man mäter det.
Jag tror det var några ettor i Sydafrika och Polen.
Vem är hon? Jo, men det är hon som skrev den här. Den här Evergreen.
Ja, den här klassiken, du vet. Den här.
Ja.
Throw your hands up. Ja, den.
Ja. Vad bra. Åk till Polen allihop så kommer du höra de riktiga hitsen du har gjort.
That's what it is.
Ja. Men sen slängde du bort, bytte till att skriva till, eller ni till dig.
Sen slängde jag bort min fantastiska karriär.
Ja, din polska karriär.
Gick ner mig. Ja, exakt Jerry, så var det faktiskt.
Ja.
typ. Ja.
Ja.
Nej, men lite så. Jag bara tyckte inte att det var så jävla fett att göra det längre.
När du började med det där, alltså skriva till dig själv, kände du att det var en liksom en frihet på något vis?
Mm. Och det var ju det jag var ute efter också.
Mm.
Jag bara, men fuck it, jag tänker inte göra musik längre och tro att jag kommer kunna leva på det en dag. Jag skiter i det nu. Från och med nu ska jag bara göra musik för att jag tycker att det är kul.
Mm.
Och började experimentera mer, helt enkelt. Och då blev det ju bra.
Ja, det blev ju rätt bra, kan man säga.
Ja.
Var det som du nu gör, eller både nu och då, skilde det sig väldigt mycket från det du hade gett bort till andra?
Mm, ja, det var ju för det första på engelska, så det är så himla svårt. Ja. Men jag tror nog att man skulle kunna känna igen liksom kanske vissa grejer och så här. Men det är nog rätt annorlunda ändå.
Mm.
Det skulle jag nog säga. Fast det, eller jag vet inte, pop. Sånt där tycker jag är så himla svårt. Pop är ju pop liksom på något vis.
Ja.
Men det var ju nog en sak som är säker, att det var ganska mycket mer opersonligt.
Ja.
Jag menar, det är inte heller så när man skriver låtar åt andra att man lägger ner mycket tid på att typ hitta någon produktion som är helt CP. Det gör man inte, för man skickar iväg låten, sen så vet man att det är någon annan som kommer producera den.
Ja.
Men här, vi visar låten bara så här.
Ja, så här ska det vara. Mm. Och sen så ta det eller skit i det.
Ja, men då när vi började experimentera, då var det ju produktionen fick ju en större del och liksom så här, det var ju det som var roligt också, att så här, man hittade ett sound liksom, och en ljudbild, och det blev jävligt inspirerande.
Vad är vi i tid nu här ungefär?
Nu kanske vi är 4 år sedan.
Ja. Så det är inte så hemskt länge sedan?
Nej, inte alls. Nej, fyra, fem år sedan.
Ja.
Mm.
Kände ni att ni hittade, eller du hittade rätt där på en gång?
Ja, jag gjorde det på så sätt att så här, jag bara, det var så enkelt, det bara rann ur mig. Jag skrev liksom 5 låtar på en gång som bara, och de flesta av dem är med på albumet också liksom. Och det var så här, man lyssnade på det och bara, man, det här var ju fett. Liksom att man kände så här bara, fan coolt alltså. Man fick liksom så här.
Vad har jag hållit på med innan?
Ja, men lite.
Var det så?
Lite så.
Och att få in någon, ja men sig själv.
Men så där kan man ju känna nu också. Ja. Vad fan har jag hållit? Ja.
När du tittar tillbaka på alla de där låtarna ni har gjort till andra, vad känner du? Vad känner du inför dem nu?
Men jag tycker ju fortfarande att vi borde ha fått mycket fler cuts än vad vi fick. Jag tycker fortfarande att det är asbra poplåtar faktiskt.
Så det ligger massa låtar som är oupptäckta, som kanske är bra hits helt enkelt?
Ja.
Eller det gör det?
Men sådana låtar finns det nog väldigt många av i världen, tror jag.
Ja, men dina är bäst då?
Såklart. Mina oupptäckta hits, de är de bästa.
Ja, kom och hämta i Norrtull liksom. Här,
de bättre bara än alla andra oupptäckta hits.
Ja. Bra insålt. Det var det som var reklamen i den här podden nu.
Smyger in den.
Sälj in det, en liten jingle på det, sen har du det klart.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men där för 4 år sedan så gjorde ni lite låtar som var till dig. Hur var mottagandet när hur gick du eller ni tillväga när ni skickade ni in dem någonstans eller pratade bara med förlaget som du jobbade med eller?
Men jag var så himla fucket då så att vi bara skrev de här låtarna och sen så tyckte jag kul. Vi har klart dem typ. Men jag hade ingen liksom, eller jag vet inte. Nu tror jag jag gör någon efterkonstruktion kanske. Ja, vad tänkte jag? Nej, men jag tror fan inte jag tänkte så mycket. Jag tror bara, ja men kul att göra egna låtar och det var väl så här, eftersom att jag ville ju bli artist från början. Mm. Men sen så la jag ju det på hyllan liksom och gick in i den här låtskrivargrejen för att också jag tänkte, jag visste med mig i hjärtat hela tiden att om jag ska göra något till mig själv så kommer det bli, det är inte det här, det är inte vad ni tror. Eller så här, jag menar, jag hade den känslan hela tiden. Så det måste väl ha varit något så här moment att jag bara, men nu ska jag faktiskt göra till mig själv. Alltså så att jag kände mig så här, nu kommer det att hända. Men jag hade inte, samtidigt så var jag så här, bara, men alltid ser jag svårt i den här, så här emo bara, den här jävla skitbranschen och bara nej, du vet så här. Men Kristoffer skickade in de låtarna till vårt förlag. Och vi hade en A&R då som tyckte om det väldigt mycket och skickade vidare det till det managementet som jag har idag.
Ja.
Som gick igång på det liksom på en gång.
Ja.
Och sen gick det väldigt fort liksom.
Ja.
Ja.
Sen fick du ju en hit kan man säga.
Mm.
Hur kom den till? Flytta på dig.
Alltså jag vet inte var det där kom ifrån. Det bara kom. När jag hörde det bitet, vi började göra det bitet och sen så bara kom den hucken upp i mitt huvud liksom.
Ja.
Och sen hade en idé att jag ville, jag hade tänkt på att det är ett kul textkoncept att skriva till sig själv typ. Mm. Liksom som en så här mellan liksom, ja.
Det känns som att det är väldigt många som har missförstått den. Eller man kan ju inte missförstå musik egentligen. Man får ju väl tolka in vad man vill.
Mm.
Men liksom själva idén att just den idén du har, att det är du själv eller ditt eget, någon del av dig själv som ska flytta på sig och inte någon annan egentligen.
Mm,
har du liksom, hur känns det när man gör någonting? Alltså, har du känt någon frustration över att så, men ni fattar ju inte låten. Vad är det med er?
Nej, aldrig. Nej, jag tycker, det vet man ju, folk tolkar ju låtar precis som de vill. Det är det som är det najsa med det tycker jag.
Mm.
Att så här, du kan skriva världens personligaste grej för dig.
Mm.
Men sen så kommer alla ta den till sig på sitt eget sätt. För det de hör.
Ja.
Det är det som jag tycker är så fett faktiskt.
Ja.
Så tvärtom.
Hur just när den låten började bli stor om man säger så.
Mm.
Vet du något speciellt tillfälle när du kände att herregud, vad är det som händer?
Ja, det var ju när jag klev upp på scenen på Hultsfred var det, festivalen.
Mm. Vilket år?
Det var väl 2012 då.
Ja.
Det var så här min första festivalspelning. Så gick jag upp på scenen så bara var det skitmycket folk där och alla kunde texten på Flytta på dig och jag svär som var B-spår till Flytta på dig. Och jag bara, nej men alltså jag tror att ni måste ha gått till fel tält. Liksom. Alltså jag blev så här ställd att jag nästan bara, men lägga av. Alltså så här, du vet. Jag bara, Det var en sån.
Ja.
Jag bara, vad är det som händer nu?
Ja. Var det samma, det var samma år som du spelade på Peace and Love också?
Ja,
eller? Ja.
Det var ju den festivalsommaren och det var, Hultsfred var liksom första spelningen på den.
Jo, för jag var på den där på Peace and Love, så var det väl, det var du och så var det, jag kommer inte ihåg vem som var först, det var Icona Pop i samma lokal.
Ja.
Var de för, eller var du före dem? Eller, alltså det var inte före.
Jag tror att
efter.
De var före.
Ja, det var något sånt där.
Ja.
Men det var väldigt mycket folk där,
ja,
också.
Det var det.
Helt smockat.
Och för mig kändes det som att det var liksom 500 000 pers där inne.
Ja.
Liksom, det kändes bara, what?
Det var ungefär det, kan jag säga. Ja.
Det var ju inte så mycket folk, men det kändes typ som det.
Ja.
Den spelningen är också så här, jag kommer aldrig glömma den.
Nej.
Den var också så här, jag bara, men jag var, nu kör vi.
Ja, jag var ju som sagt där, och när jag kom tillbaka efteråt sen till mina polare där på i, vad heter det, backstage Eden, det här lilla, han var helt övertygad om att jag hade rökt på någonting. Jag var så hög utav din och Icona Pop-spelning, utan något sätt. Jag var så otroligt i superspeedar och skulle berätta för alla som inte hade varit där så här, ja, mestadels snubbar som skulle stå med armarna i kors och tycka att, vad fan är det där liksom.
Jävla tentpop.
Ja, och så bara, wow, ni måste fatta det här, kolla, just det. Om du spelade sist så borde du vara skyldig mig ett par skor, för de gick sönder. För att jag hoppade runt så mycket. Så tack för det.
Bra, så där gör man.
Jag märkte det när jag gick ut sen, så hade det sprucket på hela sidan undertill.
Fan vad nice.
Det är då man vet att det är gett.
Bästa.
Ja.
När man får den där adrenalin, hajen liksom, på en spelning. Det är det fetaste som finns.
Ja. Om vi stannar vid den där spelningen nu då, eftersom vi båda var där.
Jag var där och du var där.
Yep.
Ja, det vet vi.
För det som jag tänkte på då, som gjorde också att det blev väldigt bra, var ju att resterande låtar är, nu kan jag ju bara säga det liksom utifrån, så känns ju de, jag reagerade väldigt starkt på dem för att de kändes mycket mer, om man ska kalla det, de var mycket mörkare på något vis.
Mm.
Helt plötsligt så kändes som man fick träffa en annan person, en annan sida utav dig med alla de andra låtarna.
Ja, du menar så.
Ja.
Jo, men visst. Och det visste jag ju med mig liksom, att så här, okej. Men det var därför det kändes bra för mig att släppa så här, jag svär, som B-spår till Flytta på dig. Mm. För jag visste så här, okej, Flytta på dig, det är nice. Det är också en liksom sida av mitt artisteri som alltid kommer finnas med, liksom den här explosiva typ energin. Det är en del av mig också. Men sen finns det också liksom en annan nivå som jag också kommer vilja utveckla liksom. Så det kändes bra att ha Jag svär som B-spår, för den hade lite av det där också. Mm. Liksom som man kunde hinta om lite mer melodiska och liksom sådär dramatiska.
Ja.
Så att det var bra att göra på det sättet, tyckte jag. Och sen så var jag ganska så också såhär, nej men gud, hur ska det här mottas nu, om jag ska sjunga The Dark nu, och det är en helt annan grej och såhär. Den var lite jobbig i början liksom så här. För det är ju en ganska stor kontrast och liksom så.
Det är också en fantastisk textrad. Det får jag ju ge dig.
Tack så mycket.
Den känns ju också väldigt, också väldigt, väldigt dramatisk på ett helt annat sätt än det andra.
Mm. Ja, men den är ju liksom ganska minimalistisk också. Sådär. Och det var ju mycket det minimalistiska soundet på hela den första skivan. Men jag tycker nu i efterhand, när jag så här hör, ja men vadå, Flytta på dig och sen Det är Dark nu, så tycker jag inte alls att det är konstigt.
Precis när jag kom in här så satt du och lyssnade på Håkan. Där har ni ju väldigt likt med den grejen. Att man kan lyssna på det och det är väldigt mycket fest och glada grejer. Och sen börjar man tänka efter lite att nej, det är ju inte så jävla glada saker egentligen.
Man bara, fy fan, men så nu när jag tänker efter, vad deppigt.
Ja. Ja. Vilket kan vara, det är en väldigt skön känsla.
Ja, men jag tycker typ inte att någonting kan vara så där superkul eller asfett om det inte finns. Alltså det måste finnas den motpolen.
Mm.
Jag går inte igång på saker om det bara är glatt och kul. Alltså då, det är det deppigaste
som finns för
mig.
Det blir extremt innehållslöst en sån låt egentligen. Då blir den ju liksom...
Ja, det kan ju lätt bli det.
Då kanske den blir en hit i Polen.
Mm, exakt.
Tack. Som ingen riktigt vet, va, det här låter ju skoj.
Nej, ja. Jag kan säga att jag skrev inte såna typ av låtar, även när jag skrev på engelska också till andra.
Nej.
Så då jag var emo då också.
Ja, bra. en sak som nu när jag kommer på det, på The Baser här senast, så hade du en stor backdrop där det står AD på. Är det sant att det är någon sorts liten hyllning till Broder Daniel?
Yes.
Det är ju helt fantastiskt.
Det är sant.
Ja.
Det är... Jag börjar tänka, okej, alla loggar som jag har tyckt är snygga på senaste tiden, och de har alla tagit från någon annan logga.
Ja.
Jag ska ta från Broder Daniel. Eftersom jag har det också i mitt namn. Ja. Så jag fick den idén och det blev så bra. Det är den bästa loggan jag har haft ever, och jag ska behålla den.
Ja, det är ju, när jag kom in där så var det så här, åh herregud, undrar om det här är medvetet. Bara, det måste det ju vara.
Ja.
Jättebra liksom.
Mm, det är liksom, medvetet.
Ja. Har du någon, har du tagit något annat från Broder Daniel? Eller är det bara den prylen?
Jag brukar ha en stjärna under ögat ibland.
Ja. Det har man ju sett på några pressbilder och sånt.
Mm.
Är du också någon som tycker bra om Henrik Berggren?
Nej, jag hatar honom. Ja. Jag skojar. Ja, I love that guy.
Ja.
I love that band.
Grymt.
Och det är så här kul för mig, för att det var roligt, jag träffade, vad heter hon, Kristin Lundell för ett tag sedan. Och hon berättade ju sin tonår, liksom om sina tonår med så här Broder Daniel och så. Och jag hade ju inte den tonåren med Broder Daniel.
Nej.
Jag hittade dem väldigt sent.
Mm.
När jag hittade dem, jag bara, spela den där låten igen.
Ja.
Spela den där låten igen. Spela den där låten igen. Jag vill höra den låten en gång till. Alltså det var ju verkligen sån jävla älsk.
Ja.
Liksom. Alltså jag kan fortfarande få så här tonårsälsk på grejer än idag. Mm. Om jag hör något som jag bara, då får jag den där, nej, liksom jag får den känslan fortfarande.
Ja. Är det någonting som är nu?
När jag hörde Keytalk till exempel första, och jag såg videon till, då fick jag en sån där bara, fan vad fett! jag bara, jag fattar! Vad snyggt gjort! Liksom. Jag var så här, jag tänker, jag måste ju alltid vara så. Jag måste liksom, det är fan livet. Mm. Om man älskar musik i alla fall. Då är det ju den där känslan man är ute efter hela tiden liksom.
Ja. Har du stött på människor som har sagt så om dig?
Ja.
Eller är ödmjuk nu, det är klart att du har.
Jo, men alltså det är klart att det är folk som liksom kommer fram och säger att de är om. Ibland så ser man i publiken, men det är en viss nivå, den här älskgrejen som vi snackar om nu. Det är ju liksom en annan nivå på det. Och jag tror typ kanske inte att faktiskt alla kan liksom, jag tror typ inte att alla har den älsknivån på musik. Alltså man måste typ verkligen så här älska musik. Och ibland så man ser ju på en gång när det är någon som liksom så här verkligen bara, åh men gud, alltså så här. Men det händer inte så ofta.
Det ringer där, tror jag.
Ja, det är min.
Ta den. Sådär. In med en ny snus och så fortsätter vi.
Ja.
Kan du känna någon gång att få en så stor hit att det finns någonting som nästan är negativt med det?
Ja, absolut. Men det behöver man inte ens liksom vara ett geni för att fatta det. Att, men nej, alltså det finns ingenting negativt med att få en sån stor hit. Men i och med att det var det absolut första jag släppte som artist.
Mm.
Och jag tror att den första låten man släpper blir så stor. Det är väl kanske mer så. Liksom. Mm. För att jag tror ändå så här, artisteri handlar om att liksom bygga upp den här fanbasen som ja. Är de som står där och kan alla låtar. Mm. Och liksom så här, det krävs jobb.
Ja.
Ingen får någonting gratis mm. någonsin. Och när man får en sån stor hit, då får man jättemycket gratis på en gång.
Ja.
Men man kan aldrig ta bort det där bygget.
Nej, för de trillar ju bort sen om nästa låt inte är en exakt lika stor hit.
Exakt.
Eller större.
Ja. Och i vilket fall som helst så tror jag också så här att det är ändå inte samma sak.
Nej.
Alltså, man måste kratta gräsplanen liksom. Eller så här, man måste liksom ut och jobba helt enkelt.
Mm.
Så det, jag får ju göra det nu, mm. liksom så här istället.
Ja.
För jag fick inte bygget innan, så att liksom, nej. Jag får på något sätt så här bygga nu. Jag tycker det har varit svårare med omställningen. Alltså, för om man får en sån stor hit och liksom allting rullar på, du vet, mm. det är turnéer och hit och dit och man får lite mer allting serverat om man säger.
Mm.
Så den omställningen från att så, ha liksom allt runt omkring med turnéledare och sådana saker mm. som bara rullar på och sen så blir det lite mer att man måste liksom in och jobba själv, liksom ja. Köra bilen, ja men du vet.
Ja, eller någon i bandet.
Ja, ja. Eller tvinga sina musiker.
Ja.
Så den omställningen blev ganska stor för mig. För jag hade ju varit mm. ute och turnerat och sen in i studion och sen ut igen och så här.
Mm.
För det blir ju onekligen så liksom att det handlar om pengar. Men samtidigt så visste jag ju vad jag gjorde också när jag var i studion.
Ja.
Så att jag är inte dum. Jag fattade ju att det där inte skulle vara lika lättuggat som
nej.
Det jag hade gjort innan var. Och det var ju lite det jag var ute efter också. Liksom. Mm. För jag var ju ute och turnerade så himla länge med den skivan.
Ja.
Och jag kände så här, nu kan jag inte gå in i studion och göra något som är liknande det.
Nej.
Nu vill jag göra något annat. Liksom. Jag vill hitta någon annan typ av...
Kommer det inte någon yttre press därifrån från manager, skivbolag och allting? Fortsätt på det här spåret. För det här funkar ju. Det har varit
jo,
så.
Jo, det är klart.
Ja.
Eller inte samma spår. Nej, för jag har faktiskt jobbat med väldigt bra folk. Och jag hade aldrig heller signat och gjort min egen artistgrej om inte jag hade liksom känt att det var bra folk som jag mm. jobbade med. Kanske delvis också därför jag inte gjorde artistgrejen tidigare. För att mm. liksom, jag vill inte hamna i fel liksom så här loop.
Du känner att du har kontroll själv.
Ja, precis. Och det kände jag väldigt liksom så här tidigt att det här är ett bra sammanhang liksom så här för mig. Men det är klart att skivbolag vill att ens låt ska streamas 40 miljoner gånger.
Mm.
Det är väl typ så.
Det,
det är klart de vill det.
Ja, mm. alla låtarna hela tiden.
Mm.
Ja. Är det så många gånger den har, eller har du koll på det?
Flytta på det har 40 miljoner streams.
Det är ju helt otroligt.
Ja, det är ju det liksom. Det är ja. En otrolig kvantitet.
Ja.
Mm.
Går det överhuvudtaget förhålla sig till?
Nej, jag tror inte det. Jag tror det är bäst att bara liksom skita i det.
Mm.
Och fortsätta på. Liksom. Och göra sin grej. Och det man har feeling för. Och det ska vara kul. Liksom. Mm.
Du har samarbetat med Jocke Berg.
Mm.
I Kent. Han skrev ju en... Det var väl en tweet han skrev när han, om att han hade sett dig någon gång. Han tyckte att du var magisk.
Ja.
Ja. Hur var den?
Det var, när ganska, det var när hög du... älsknivå.
Ja.
Det var verkligen... Ja, det var ju sjukt kul. Och ja. Konstigt.
Ja.
Jag bara, va? Och när har de sett mig? Liksom och så här.
Ja.
Men jag har ju inte Twitter.
Nej.
Så jag var ju inte med på den. Det var ju, men sen när de sa det till mig, för jag träffade ju dem.
Ja.
De bara, du kanske har sett det här liksom att... Vi har ju försvarat det på Twitter och så här.
Ja.
Jag bara, okej, okay, nej, så här. Då gick jag in och kollade på den tråden.
Ja.
Det var ju en jättelång tråd.
Jaha, som ett, att andra inte tyckte att du var bra.
Ja, precis. Ja. För de hade skrivit den här kärlekstweeten. Och sen ja. Så hade det kommit in massa gubbjävlar och bara, vadå, den där är popskiten.
Det är bra. Någonstans känns det bra att ha Jocke Berg som försvarare på något sätt.
Det kändes jättebra.
Men sen så
Ni gjorde ju, det är två låtar på skivan.
Mm.
Ja. Hur var samarbetet?
Det var svinkul. Och det var enkelt.
Mm.
Det var bara typ... Och då är ändå så här... Jag menar, jag och Kristoffer, vi har jobbat ihop i flera år liksom. Mm. Så vi vet ju, man skriver ihop med folk.
Mm.
Vi vet ju hur vi tänker och liksom så här... Man hade kunnat tro att det skulle vara mycket svårare att liksom så här samarbeta med någon annan. Men det var otroligt enkelt och det gick fort. Och mm. liksom, det gick verkligen bra.
Det är bra.
Ah.
Om ni undrar vad det var som lät så var det tre stycken nysningar tror jag.
Jag tror jag nyste ut all sån här rök från scenen.
Jaha, under hela turnén.
Ja, hela turnén.
Den kom
turnén.
I den här jackan som du har på dig nu.
Ja.
Ja, den får någon ut i dina musik tvätta då. Vi har det otroligt mysigt där vi sitter.
Skönt att det kom ut.
Ja, vad bra.
Det är jag är så renad nu.
Ja, det
jag har repat mig.
Det är bra som... Ibland är det bra som emo att få ut grejer också. Det, känner du det bättre nu?
Det känns mycket bättre.
Ja. Jag tror man får önska sig något.
Är det så?
Ja, jag tror det nös tre gånger. Mm-hmm. Eller vi hittar på att man får göra det. Vad önskar du dig?
I wish peace and happiness for the world.
Nu när vi sitter här så har du ju för ett tag sedan släppt en, kallar man det EP?
Minialbum, ja. Kallar man det tydligen. Ja. På skivbolagsspråk.
Ja, ja. Gnista och gas. Eller gnista plus gas står det ju på. Hur ska man uttala det?
Jag brukar säga gnista och gas.
Ja.
Ja.
Och där får man ju också en... Det känns som att det kommer ännu mer utav dig på något sätt.
Mm.
Den är mer...
Nej, nu kommer en massa grejer. Ja. Liksom, det som bara... oj, oj, oj.
Ja. Nej, men den är väldigt, väldigt politisk. Får man säga.
Jag tycker inte att den är väldigt politisk.
Jämfört med vad man har hört innan utav dig.
Ja, den är i alla fall de låtarna som har den vinkeln, kan man i alla fall säga att det är tydligare. Liksom.
Mm, mm. Kändes det som att det var viktigt just nu?
Ja, det var det faktiskt. För jag kände också så här, men jag, alltså också... Liksom på grund av hur det politiska läget är och var också just då. Alltså när jag jobbade med det här albumet.
Mm.
Och jag kände så här, jag måste säga någonting om det här.
Mm.
Det är inte min style att bara och skriva om något helt annat.
Nej.
Alltså det här pågår nu runt omkring mig. Och jag måste säga någonting om det liksom. Ta ställning. Det är nog många moderater som har slutat lyssna på mig nu. Det är bara att kolla på Spotify.
Ja. Ja. Du följer det exakt. Moderatkontorna dök direkt.
Ja.
Pang.
Precis.
Hur ska du locka tillbaka dem?
Ja. Jag får skriva en låt om framgång. Ja. Jag bara... Förlåt, jag menar inte. Det kan också vara bra på höger.
Det skulle eventuellt vara det konstigaste någonsin. Det kommer mini-album 2 som bara är helt åt andra hållet.
Gud vad weird.
Vad tror du, vilken väg tror du att din musik kommer att ta i framtiden?
Hur är du? Jag vet inte det riktigt än faktiskt. Vilket är spännande.
Mm.
Tycker jag.
Du har ingen så här, det här albumet vill jag släppa innan jag dör.
Jo. Men jag vet inte hur det kommer låta än. Men liksom, jag vet att jag kommer göra det albumet.
Mm.
Det vet jag. Och sen så självklart så känner jag ju att jag har hittat några grundstenar i mitt liksom artisteri och mitt uttryck som kommer liksom alltid ligga som grund. Mm. Och det handlar ju mest om låtarna. Mm. Och så här, för mig. Så att det kommer bli spännande.
Vi får vänta och se helt enkelt.
Mm.
Då gör vi det.
Mm.
Tack så jättemycket.
Tack.
För den här pratstunden.
Thank you.
Kändes det bra?
Ja, jätte.
Ja.
Kul.
Bra. Allt utom nysningen. Ja.